Här börjar Gyllene illusioner av Barbara Cartland. Översatt av Rolf Ahlgren. Inläst av Kim Redin Hyttner för Saga. Författarinnans företal. Historien om Blanche Dantigny och Marguerite Bellanger är autentisk. Blanche gav inspiration både till romanen Nana och målningen Nana av Edouard Manet. Hon var prototypen för en kokott. Hennes älskare var otaliga därför att hon var varmhjärtad och generös och aldrig kunde säga nej till någon man som åtrådde henne. Maharadjor, kediver och furstar sökte upp henne vid sina besök i Paris. Prinsar, bankirer, skådespelare och andra mindre bemedlade personer fann sin väg till hennes Salon des Amoureux. Hon uppträdde inte bara på teatrar i Paris, utan också i London, där hon för första och enda gången blev kär i en skådespelare. När han dog i lungsot lånade hon pengar till hans begravning, därför att, som hon förklarade, jag vill inte att han ska begravas för de pengar som jag tjänat i sängen. Hon dog i smittkoppor vid 34 års ålder. Marguerite Bellanger bevistade Napoleon den tredjes begravning när han hade dött under sin exil i England. I likhet med många kokotter längtade hon efter att få en respekterad ställning och var känd för sin stora välgörenhet. 1886, under en promenad utanför sitt chateau som hon hade fått av en av sina älskare, ådrog hon sig en förkylning som utvecklade sig till akut bukhinneinflammation. En svartsjuk gammal betjänt avvisade byns kyrkoherde när han ville förrätta jordfästningen och slog igen dörren mitt för näsan på hennes familj. Marguerite dog ensam i sitt 46:e år. Första kapitlet. 1869. Markisen av Dalston smuttade på ett glas champagne. Medan han gjorde det sa han till sig själv att han egentligen inte hade något behov av champagne, eftersom havet låg lugnt och han sällan drack på dagtid, om det inte var alldeles nödvändigt. Där han satt i sin första klass hytt ombord på ångfartyget som förmedlade passagerare mellan Dover och Calais, föll hans blick på dokumentportföljen. Och han tänkte att han lika väl skulle kunna tillbringa tiden med att läsa igenom några av de memoranda som premiärministern hade gett honom. Men i samma ögonblick som han sträckte ut handen mot den, öppnade dörren och till hans överraskning trädde en kvinna in i hytten. Markisen ämnade just tala om för henne att hytten var privat och att hon hade gått fel när han fick se hennes ansikte och märkte att hon verkade uppskrämd och tydligen var mycket ung. Och redan vid första anblicken märkte markisen också att hon var mycket vacker.
Jag ber så mycket om ursäkt, sa hon med mjuk andlös röst. Men skulle jag möjligen kunna få stanna här ett ögonblick?
Medan hon talade såg hon sig om över axeln, som om hon ville förvissa sig om att dörren bakom henne var ordentligt stängd. Och sedan tillade hon,
det är en man där ute, han vill inte lämna mig i fred.
Markisen reste sig. Kom in och sitt ner, sa han. Jag ska ta hand om den som är obehaglig mot er, vem det än må vara. Han gjorde en ansats att gå mot dörren, men den unga kvinnan sträckte fram handen som för att hejda honom.
Nej, nej snälla ni, sa hon. Jag vill inte ha något bråk. Det var mitt fel att jag gick upp på däck, men passagerarna där nere var illamående, trots att det är så lugnt på sjön.
Markisen gjorde en gest mot en stol. Sätt er, sa han, så ska jag ge er ett glas champagne. Då kommer ni att känna er bättre. Hon gjorde inga invändningar och han hällde upp lite champagne ur buteljen i iskylaren i ett glas som stod på en bricka bredvid denna. Han vände sig om för att ge glaset till den unga kvinnan och märkte att han inte hade misstagit sig vid sitt första intryck av henne. Hon var förtjusande. Ovanligt vacker.